För det där med att lyssna på kroppen. Jag vet att jag både tänkt och till och med sa flera gånger under liksom, ja, några år där någonstans mitt emellan min första och min andra utmattning att ja, lyssna på kroppen säger de, men om jag skulle göra det då skulle jag ju aldrig kunna åka till jobbet. Och ändå gjorde jag det. Alltså, förstår du? Som var tvungen att så här, jag somnade liksom både vid frukostbordet och på toaletten och när jag skulle göra någon liten yogaövning på morgonen, men ändå lyckades jag pressa mig så att jag kunde köra 7 mil. Det är helt vansinnigt.
Varmt välkomna till poddterapeuten, en helt ny säsong. Nya gäster och nya ämnen och kanske lite nya upplägg kommer vi få se framöver. Hur har eran sommar varit? Jag hoppas verkligen att den har varit bra. Min har varit bra, om än lite annorlunda. I dagens avsnitt så pratar jag med Anna. Och Anna och jag, vi pratade ju tidigare. Det samtalet hette Samtal om hjärntrötthet. Och det är ju ett tag sedan, men det var verkligen läge att göra ett uppföljningssamtal. Och sen dess har det ju hänt mycket i hennes liv. Hon har bland annat fått diagnosen utmattningssyndrom. Och vi kommer fram till någonting, eller Anna, jag ska inte ta på mig den. Anna kommer fram till någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Och mycket nöje. Hej Anna!
Hej Malin!
Hur mår du då?
Jo, men jag mår ganska okej nu. Efter att jag har bearbetat bort min tinningshuvudvärk som jag hade.
Men vad ska vi prata om idag då, tycker du?
Ja, jag har ju funderat lite på det där.
Ja.
Jag tycker vi ska prata om lite olika perspektiv. Kanske framförallt då hur man kan hantera livet efter återkommande utmattningar. För att det, ja, för jag är inne på, jag har ju snart varit sjukskriven på halvtid i 3 år i mitt livs tredje utmattning. Och då börjar jag ju inse, har jag insett ett tag, att jag behöver tänka om 360 grader. Det går inte bara att tänka att det är något jobbsfel eller någon annan liksom, enskild sak det beror på, utan att jag behöver göra om. Hela mitt mindset och hela mitt förhållningssätt till mig själv och livet och omvärlden för att inte krascha igen och för att förhoppningsvis någon gång bli lite bättre.
När vi har pratat klart idag, var någonstans skulle du vilja vara i samtalet utifrån just det här?
Nej, men jag vill väl ha kunnat kanske. Jag har ju inte liksom facit på hur man blir fullt frisk och fullt arbetsför. Men paradoxalt nog så har jag ändå ganska många insikter om hur man kan göra för att i alla fall må psykiskt bättre. Även om orken fortfarande inte räcker till. Mm. Så att jag vill väl gärna ha kunnat komma med några av de mina så att säga, insikter om vad som kan göra livet med utmattningssyndrom lite lättare.
Åh, vad bra. Det låter suveränt. Så berätta lite om din vardag och hur utmattningssyndromet påverkar dig.
Ja, jag lever min vardag i moduler om ungefär 2 timmar med en halvtimmes djupavslappning emellan, kan man säga. Vi spelade ju in ett samtal för drygt 2 år sedan och då nämnde du randiga dagar, och för du hade pratat om det med en annan person med utmattningssyndrom. Och jag hade ju inte fått den diagnosen då, utan då pratade vi om hjärntrötthet. Och jag lyssnade faktiskt på det när vi hade tänkt spela in nu för någon månad sedan, så lyssnade jag på det gamla avsnittet igen. Och då så frågade ju du mig om hur jag tänkte med det med randiga dagar, och då kunde jag inte riktigt få in det för att jag jobbade lite längre dagar, 2 dagar i veckan, och hemma körde jag väl ganska randigt redan då, men inte. Jag fick inte till det på jobbet, men faktiskt sen förra våren så började jag med det, att jag jag har ganska lång startsträcka på morgonen. Det har jag insett länge, men nu ställer jag klockan 2,5 timme innan jag behöver ge mig av eller börja jobba hemifrån. Och då tar mina morgonrutiner ungefär 2 timmar då, men sen så behöver jag, har jag insett att jag fungerar bättre under resten av dagen och även kommande dag om jag innan jag, så att säga, verkligen mellan mina morgonrutiner och att jag cyklar iväg eller börjar jobba hemifrån, tar en sån här halvtimmes yogisk djupavslappning.
Wow.
Ja, och sen så har jag även då sett till att, ja, att mitt och därmed även min kollegas schema ser ut så att jag har en möjlighet då, och som jag alltid utnyttjar, att när vi har jobbat i ungefär 1,5 till 2 timmar, då går jag till vilrummet på jobbet och kör en till sån här yoganidra, som det heter, omstart. Och då efter det så orkar jag äta lunch och så orkar jag jobba 1,5 till 2 timmar till. Och ibland så behöver jag göra det där även innan jag cyklar hem. Och ibland så räcker det med att jag tar det när jag kommer hem sen då. Och sen gör jag så. Och även på lediga dagar alltså. Så gör jag så att jag vilar 30 minuter. Det blir inte riktigt alltid exakt. Men ibland behöver jag det redan efter 1,5 timme även då. Och ibland kan jag kanske, när det är lite lugnare aktiviteter, vara igång 3 timmar. Men börjar jag liksom ha varit igång i 4 timmar. Och då börjar jag må betydligt sämre på alla sätt. Och så tricket är liksom att jag vilar innan jag verkligen akut måste.
Och då känner jag så här spontant när du säger så där, att det där låter ju superbra och jag går igång. Oh, gud vad duktigt gjort verkligen. För det här kräver ju en hel del disciplin.
Ja, jag lyckas inte alltid lika bra ska jag erkänna. Men jag lyckas betydligt bättre när jag använder mig av den här yogiska guidade meditationstekniken då, som heter yoga nidra, och det betyder yoga egentligen nidra. Den kallas även yoga sleep, nidra betyder nog sömn tror jag på sanskrit. Det här,
och hur kom du på den då? Eller hur?
Jo, den hittade jag genom att, alltså 2017 när jag var sjukskriven förra gången då tänkte jag så här efter jul att nej, men nu ska jag utnyttja det här friskvårdsbidraget jag får från jobbet, inte bara till att gå på massage och sånt som ju också är bra, men utan faktiskt, för jag var rejält överviktig då också, hade precis diagnostiserats med lätt fetma av min husläkare och då kände jag, men nu måste jag göra någonting som gör att jag kan komma igång. Men jag kände ju att jag inte orkade med någon, alltså jag orkade inte börja springa igen som jag hade gjort några år tidigare. Nej. Eller efter den och sånt, utan jag behövde ju något som var lugnt men ändå lite fysiskt. Och då har jag ju tidigare sysslat med yoga, men jag hade lite grann bytt yogan mot jogging under några år tidigare, och sen så hade det väl blivit lite ingenting det senaste året. Och då hittade jag via det här friskvårdsbidraget till en yogastudio här i Uppsala då, som heter Ashtanga Yoga Uppsala. Och från början så gick jag på det som den typen av yoga som också heter Ashtanga, och den är ganska fysisk, och jag blev ju väldigt slut efteråt, och ibland så funkade det bra ändå, alltså jag kunde ju bli piggare ytterligare någon dag senare och så, men vissa dagar så kände jag att nej, men nu orkar jag inte med det där, den där fysiska yogan. Och allra först så blev det väl att jag inte åkte dit alls. Men sen så var de ganska noga med alla ledarna där att om ni går på en kurs och så missar ett tillfälle av ett eller annat skäl, så kan ni komma och ta igen det tillfället på en annan yogatyp. Och då fanns det ju andra sorter där, både yin-yoga som är liksom passiv stretching och restorative yoga som där man liksom vilar i olika positioner, och sen en som de kallar just där hatta lugn med yoga nidra. Och då är det liksom nästan alla yogapass i 90 minuter, men då i just den så gör man en ganska lugna och lite så här modifierade rörelser som liknar Ashtanga yogan i 1 timme. Och sen sista halvtimmen då så ligger man ner och yogaledaren pratar en igenom en sån här yoganidra. Som är då alltså djupavslappning, guidad meditation och mindfulness i ett. Så.
Det funkade på dig verkligen?
Ja, det funkade. Inte kanske de första gångerna hade jag väl lite svårt. Så. Och jag har provat sådana djupavslappningar för länge sedan. På 90-talet hade min mamma och sådana kassetter. Och då fungerade det verkligen inte alls, vet jag. Då antingen somnade jag om jag var tillräckligt trött. Eller så blev det liksom bara såna här saker som skulle vara lugnande. Som att, ja men tänk dig att du sitter i min lugn plats runt en lägereld. Då har det mysigt. Då såg jag bara för mig hur jag ramlade in i den elden. Alltså det är helt knäppt. Men ja.
Det är så långt från avslappning.
Ja, så stressad och så konstigt mådde jag väl då antagligen.
Oh
men nu så tyckte jag ändå, när jag hade varit några gånger på det där istället för den andra, och en termin gick jag till och med bara en sån kurs istället, för att jag kände att nej, men orkar jag inte med någon ashtanga yoga alls. Och då började jag liksom känna att men det här är väldigt bra, det här är liksom mer återhämtande och lättare att slappna av än att bara sova på dagtid, för det gjorde jag ju till och från då eftersom jag var sjukskriven då också på halvtid. Så började jag tänka, ja, men började jag fråga så här, men finns det här på hemsidan, eller kan man liksom få det här pratet liksom, finns det inspelat? Mm. Nej, inte precis det här, men du kan ju söka på nätet efter andra. Och då hittade jag så småningom flera appar med Yoga Nidra.
Ja, och du skickade ju en app till mig, eller du gav ett förslag på en app som jag hittade
precis.
På. Och vad var det den hette? Det var något
den hette ju Yoga Nidra.
Hette den så?
Den hette nog kanske bara det, och den är från Gävle yogaskola, och den är på svenska då. Men den första som jag hittade var på engelska, och nu växlar jag lite mellan de två för att få lite variation. Och jag ska säga att ibland fortfarande så somnar jag, och ibland så ligger jag fortfarande och tänker lite på annat. Men det har viss effekt ändå. Alltså, och sen så är det, övar jag ju liksom på den här mindfulness-tanken, är ju att man, det är ju inte att sinnet ska bli helt tyst, för det kan det i princip inte, utan att man liksom varje gång man inser att nej, men nu drog tankarna iväg på något annat, så ser man det som en möjlighet att hämta tillbaka sig själv och att öva på det. Så det är ju en övningssak. Så att nu har jag ju hållit på med det här flera gånger om dagen i ett par år. Och därför har jag ju...
Bra liksom, gjort.
Ja, tack.
Ja, men vad bra. Så då har du kunnat använda dig av just den här avslappningstekniken då, om man säger det lite slarvigt då.
Ja,
och använda det då till de här randiga återhämtningstiderna då, som du har.
Precis.
Och det är ju otroligt bra, och jag är ju sån där stort fan av utvärdering, just när utvärderingsprocessen. Mm. Och nu när du har berättat för mig om hur du har det och hur utmattningen har påverkat dig och vad du har för tekniker och verktyg, några av dem. Hur skulle du säga att det funkar om du skulle utvärdera det och berätta för mig och för lyssnarna, och när du utvärderar högt i tanken för oss?
Ja, alltså det har ju gjort att jag har ju liksom tagit kontrollen. På vissa sätt övar jag på att släppa kontrollen över andra saker, men jag har tagit kontrollen över mina dagar och mitt mående. På ett sätt, förut har jag ju mer, alltså då, som 2019, då var jag ju fortfarande inne på så här att försöka prova vilka aktiviteter kan jag klara att göra i 4 eller 5 timmar utan att liksom hjärnan säger ifrån. Liksom. Ja. Så, men det har jag helt gått ifrån. Utan nu tänker jag säga, ibland händer det att jag glömmer bort mig om jag gör något trevligt, och då blir jag ju väldigt mycket tröttare sen. Nej, men så att det som det har gett mig, det här med randiga dagar och specifikt Yoga Nidran som jag lägger in, är ju att då har jag ju ett lite jämnare mående. Sen kommer det ju ibland sådana saker som huvudvärk, eller att jag, att någonting har varit för mycket ändå, då kan det ju bli bakslag eller en fysisk infektion eller någonting. Men alltså det är ett jämnare, det blir ett jämnare energiflöde, och jag liksom kan i större utsträckning i alla fall förutse hur jag kommer att må om det inte inträffar något väldigt oväntat.
Det låter ju också så här när jag pratar med dig, som att du har också en väldigt klar bild av mönstret som försatte dig i utbrändheten. Stämmer det?
Ja, men jag tror att jag börjar hitta det faktiskt nu. Inte kanske 100%, men i större utsträckning än, alltså, jag hade ju min första utmattning redan innan den diagnosen egentligen fanns, redan 2000-2001. Och då tänkte jag liksom att det bara berodde på jobbet jag hade det året och det jobb jag hade året innan. Liksom,
att det var... Så lätt att man tänker så ju.
Ja, så att det var, alltså, jag hade liksom inte alls, insåg inte att det även fanns inre saker med prestationsångest eller värdeskomplex eller liksom duktig flicka och alla de där grejerna, att det påverkade mig så mycket som jag insett nu att det har gjort.
Så viktigt. Men det måste också känns ganska tungt med den insikten.
Jo, det är det ju. För samtidigt vill man ju inte att det ska vara ens eget fel. Så att säga. Och det är det såklart inte.
Nej.
Helt och hållet. Men alltså det, jag inser ju absolut att särskilt när jag hör andra som har blivit kloka redan efter en utmattning så att säga, och tänkt om, och kanske också fått en helt annan hjälp, för jag fick ju egentligen ingen hjälp alls. Då. Eller jag skulle ha fått gå i någon sorts terapi som skulle betalas till hälften av Försäkringskassan och till hälften av den arbetsgivaren. Då. Mm. Men då blev den terapeuten sjuk. Mm. Så det blev ingenting. Och då, ja, och så att jag har ju liksom... Ja, och även senare har jag ju varit väldigt mycket min egen rehabkoordinator. Egentligen är det väldigt sällan någon annan har föreslagit någonting. Alltså på sätt och vis så är det ju tungt såklart att inse att det är en massa saker som jag kunde ha gjort annorlunda betydligt tidigare. Så. Och framförallt efter att jag faktiskt då hade kraschat en gång redan som ganska ung, redan min tredje termin på arbetsmarknaden. Men då... Nej, men då, jag gjorde liksom inte den kopplingen. Och ett knappt år senare så började jag ju... Ja, ett knappt år senare började jag ju plugga heltid eller till och med mer än heltid. Parallella kurser där. Och det, konstigt nog, så funkade ju det. Alltså jag hade inte kunnat jobba heltid då. Det vet jag. För att alltså då man har ju en annan frihet som student ändå.
Ja, absolut.
Alltså det påverkar en inte ekonomiskt om man tar... någon sovmorgon i veckan en gång. Alltså, och man kan styra mycket mer vad man gör. Och så. Men sen var ju även då vissa dagar som jag liksom kom 40 minuter för sent till ett rep eller någonting. För att jag helt enkelt inte kunde skynda mig. Så att, men ändå så tänkte jag liksom att, ja, men, att det bara berodde på hur jag hade haft det på jobbet de senaste 2 åren. Liksom. Inte att det hade någonting med mitt inre liv att göra.
Det finns ett mönster som man så här efteråt nästan lite så där med de här, vad säger man?
I backspegeln.
Backspegeln, tack. Ja. Om man tittar så här i backspegeln så är det så himla lätt att liksom säga, ja, det där skulle vara annorlunda och det där skulle vara annorlunda. Men det jag brukar säga till mig själv och det jag brukar säga till de som jag jobbar med och de i min omgivning, det är att i stunden då har jag faktiskt inte träffat på en enda person som i stunden säger att nu tänker jag göra det som är sämst.
Nej, men precis.
Eller andra. Nej. Alltså alla försöker göra det som är bäst. Som där och då. Men sen blir det ju sådär att när man sen då utvärderar eller sätter på sig de där glasögonen och sådär i backspegeln. Att man insåg att det där var inte egentligen det bästa.
Nej.
Men det är den lärdomen som man kan då ta med sig. Och vad kan man göra annorlunda inför framtiden? Mm. Det är det som vi försöker komma åt här, du och jag, eller hur?
Ja, det här vi pratar om nu är ju liksom 20 år sedan. Då kan jag ju inse att nej, men det var, alltså då upplevde jag att det var det enda jag kunde göra. Men hade jag haft de insikterna då som jag har nu så hade jag ju kunnat göra något annat.
Och det är bra att du förtydligar det, att när jag säger bäst så handlar det ju inte om att man alltid medvetet sitter och säger det i alla de val man gör. Men man har ett inbyggt system där man väljer vägar som man någonstans tar där och då det beslut, och man gör de handlingar där och då utifrån vad man tror funkar och vad man kan och vad som är bäst då inom situationstecken. Det här är ju många gånger helt omedvetna saker som pågår. Ja. Att man också ibland känner att man kanske och faktiskt är tvungen att göra det eller det eller det.
Ja.
Så att jag kan verkligen känna igen det där med också att ibland så kanske man inte heller inser att man är på väg mot den berömda väggen och ens energi är låg, man kanske sover dåligt, man kanske börjar få fysiska symptom där man börjar få krämpor, kanske man får ont i ryggen, och i det här så försöker man fortfarande leva ett helt normalt liv inom situationstecken som alla andra. Ja, men den kan jag jobba de här timmarna, den kommer ju i tid. Jag kunde ju komma i tid. Och där försöker många, tror jag, jag känner igen mig själv i det, att man försöker hela tiden på något vis leva i en lögn lite grann, för att man är inte realistisk med, ja, men kroppen orkar ju inte.
Nej.
Men det tar ett tag innan man inser det.
Ja.
Tyvärr.
Men under de här, alltså ju längre tid det gick sedan min första, jag kände ju att jag aldrig var helt återställd. Alltså, men när det började vara så här, ja, när någon frågar så här, är du frisk? Och så räknade jag upp några liksom, saker som jag visste att jag hade. Och så hade jag ett utmattningssyndrom för, då började det ju bli liksom 10, 12, 14 år sedan. Och då var jag så här, ja, som jag fortfarande känner av, liksom, kände jag. Och som jag. Men det var liksom, det togs inte på allvar, kände jag. Jag lyssnar på en podd som heter Ut ur väggen och vidare i livet.
Mm.
Med tre kvinnor som har varit utmattade. Mm. Ja, det är nog bara varsin gång. Och två av dem är ungefär den åldern som jag var när jag kraschade första gången. Och en i min nuvarande ålder. Mm. Men de har liksom då varit väldigt öppna med sin utmattning. En har bara bytt arbetsuppgifter helt och hållet på samma arbetsplats som hon jobbade innan hon kraschade. En annan har bytt jobb flera gånger. Men då har hon liksom på anställningsintervjun berättat helt enkelt. Jag har varit utmattad och det har gett mig de här erfarenheterna. Och, liksom, och då hon har blivit anställd ändå. Alltså av förstående chefer. Och då när jag liksom lyssnade på det och insåg, ja men så där måste jag ju tänka nu. Alltså, om jag någonsin ska byta jobb och nu när jag har liksom fått ny chef på mitt nuvarande jobb, då jag har varit liksom väldigt mycket öppnare och då blir det ju bättre.
Alltså. Ja. Men åh,
det är
vad
faktiskt
bra.
Det. Alltså även det finns, alltså för det, som de sa också där då, att ja men om man är så öppen och den chefen man är och söker jobb hos säger att nej men då törs vi inte ha dig, ja men då kanske inte det var en bra arbetsplats för en. Alltså rent krasst. Man får kanske
ja men
ta
faktiskt.
Den
För nu har vi faktiskt haft en pandemi, eller har fortfarande.
Ja.
Människor har varit isolerade, vissa är fortfarande isolerade, vissa är fortfarande sjuka, vissa är fortfarande rädda. Hur utifrån din vardag och din situation, hur har det här påverkat dig?
Ja, alltså då, om jag får börja med att säga, för att inte det här ska låta konstigt, att jag tycker ju att själva pandemin i sig är fruktansvärd med alla människor som har dött, alla som har förlorat någon anhörig, alla som har blivit svårt sjuka, långtidssjuka, allt sånt. Men själva den här förebyggande biten, isoleringsbiten, social distansering, den har faktiskt i mångt och mycket varit välgörande för mig i min utmattning.
Jag förstår.
Och det har jag hört andra säga, till exempel de här tre personerna på den här podden också faktiskt. Ja, jag har ju faktiskt kommit överens med min chef om att kunna börja jobba 60% i hösten som ett litet test. Dit kanske jag inte heller hade kommit om det inte hade varit lite lugnare det här året. För att dels ja, men bara studiedagar som har varit liksom som tidigare, fram till mina senaste två kraschar, så tyckte jag att studiedagar var det mest avkopplande, för att då behövde inte jag stå framför eleverna och prestera. Alltså, så det var bättre för mig än att undervisa. Men sen jag blev då, efter min andra smäll där 2016, så blev jag betydligt mer ljud- och ljuskänslig, intryckskänslig på alla sätt, och även liksom mera trött av sociala kontakter. Ju trevligare människor nästan, desto värre, för då blir jag engagerad och så pratar jag och så blir jag avstressad efteråt. Och då att vi istället för att ha haft 6 timmars studiedagar med lunch i ett ofta rörigt öppet rum liksom, så med massor med ljud också, som inte egentligen har varit någon avkoppling för mig. Mm. Och även kafferasterna har ju också intagits i sådana stökiga miljöer. Från sådana som jag deltog i senast då, januari 2020, så var jag ju liksom så här gråtfärdig och nästan inte alls arbetsför under en hel vecka efter en sån dag. Från det till att vi har haft liksom 2 timmars digitalt möte med lite, ibland utan paus, men ibland även med lite paus. Och sen har man fått göra lite eget arbete hemma. Det har ju varit en otrolig skillnad.
Jag förstår
och inga sådana här alltså konferenser med jobbet så här, med övernattning som kan vara hur trevliga som helst. Men det tar ju också fruktansvärt mycket energi när man är utmattad. Alltså det, och det har ju allt sånt har ju blivit inställt nu, vilket ju alla inklusive jag på ett sätt tycker det är tråkigt, men samtidigt har även det varit bra för mig det här året.
Jag förstår. Jag blir så himla nyfiken på när då pandemin började och alla de här sakerna blev inställda och sådär. Om jag förstått det hela rätt då, så var din känsla någonstans, alltså du får verkligen rätta mig om jag är fel nu, men jag läser lättnad.
Mm. Ja, men faktiskt, alltså inte, alltså det var ju, när den började så var jag ju mitt i att jag precis höll på att försöka kämpa mot det här första planerade avslaget från Försäkringskassan, och sen blev jag ju självsjuk redan där, alltså 10 mars, det var ju precis i början, och var liksom ordentligt sjuk i 3 + 2 veckor med en lite bättre vecka emellan. Och jag var ju väldigt under isen för hela det här med Försäkringskassan, och sen så var vi isolerade, var hemma hela familjen i 8 veckor för att alla var inte hemma 8, men vi var flera veckor var de andra också hemma för att de hade lätta förkylningssymptom och men man kunde ju inte testa sig, och vi är ju noggranna och liksom noggranna av oss, både jag och Erik, så
ansvarstagande.
Ansvarstagande, så att vi släppte ju inte dit om näsan rann liksom. För det skulle man ju inte. Så att i början, allra först, det tog nog ett tag innan jag började. Det var nog mera sen under och efter sommaren som jag började. Och just jag kanske då i juni när studiedagarna där blev inställda. Det var nog egentligen då jag började känna lättnad, tror jag. Innan var det så mycket med det andra. Så.
Hade liksom din rutin. Och var det då som du också bättre kunde börja tillämpa det här med de här randiga dagarna?
Faktiskt så ska jag säga att det här med Försäkringskassan, det har ju mest varit skit. Liksom. Men en sak som jag gjorde då, som inte hade någon effekt på dem, det var ju att jag bad min make skriva ett brev till dem om hur han ser mig må och fungera på fritiden. Och då skrev han så att hon fungerar ju inte bra, men hjälpligt om hon vilar en halvtimme till timme, varannan till var tredje timme. Men under vissa förutsättningar kan hon fungera i upp till 5 timmar, men då är hon ju helt förstörd sen hela kvällen, precis, och hela nästa dag.
Ja.
Och då, när jag läste det, då insåg jag att jag borde ju på något sätt kunna göra någonting åt det här, även de där dagarna när jag jobbar de där 5 timmarna. Alltså, och det var då jag började se till att liksom ta kontakt. Vi åkte ju runt på skolor då faktiskt, trots att pandemin hade börjat. Men i och med att vi inte träffade barnen i nya konstellationer, utan i deras halvklasser, så fortsatte vi som vanligt. Gjorde vi ju ända till oktober ut faktiskt, så körde vi på som vanligt i princip. Men då började jag liksom ta kontakt.
Ska vi berätta för lyssnarna vad du jobbar med?
Ja, just det. Jag är ju musiklärare på kulturskola, och jag har jobbat sedan 2017 då på halvtid, fast sen i höstas blev det 40% på just det, med ett projekt som heter Kulturskolan kommer, där jag och en kollega har turnerat runt till lågstadiebarn, företrädesvis årskurs 1, och träffat dem. Det har varit lite olika år, men mellan 1 och 4 gånger, alltså veckor, med, och haft lite workshop med dem i både, med lite musik, lite miniteater, lite kanske inte riktigt dans, men rörelse till musik, och lite så här musikaliska begrepp som starkt och svagt och snabbt och långsamt och så.
Det låter ju som ett jättespännande jobb.
Ja, men det är det roligaste pedagogiska jobb jag har haft.
Men också krävande, kan jag också verkligen.
Ja, men det är också krävande. Och då, alltså fram till en bit in på våren 2020 så körde vi ju liksom, eller allra först från början så körde vi ju 3 sådana där föreställningar om dagen. Vi hade till och med tänkt ha 4, men när det blev 3 på första skolan så insåg vi att det är nog det vi orkar med. Även min kollega som är frisk tyckte att 4 skulle nog faktiskt vara för mycket. Och sen så småningom under åren, sen jag ett år senare blev sjukskriven på halvtid igen då, från min andra halvtid, så har vi tagit ner det till oftast då 2 gånger per dag. Men då Ja, men då innan så var det ju liksom, vi körde ändå en, och sen så hade vi ju en halvtimme när vi satt i stökiga personalrum och körde administration, mejlade nästa skola och sådär. Och sen så hade vi en halvtimmes lunch i samma stökiga personalrum, och sen
Jobbigt
så
för
körde vi en
öronen.
till. Så körde vi en till, och sen så sov jag i bilen när min kollega körde tillbaks till
Alltså
kontoret.
jag kan ärligt säga att jag hade inte klarat av det där, för jag är
Nej.
otroligt ljudkänslig och jag
Ja,
blir
ja.
så trött när det är för
Ja.
mycket ljud.
Ja.
Så att jag hade inte fixat det, det kan jag
Nej.
säga. Men
Nej,
jag
men
är
så
ju
det.
lite som du också där, att
Ja.
jag, eller vi är väldigt lika du och jag, med det där med att jag inte heller, jag måste ju betala min faktura efteråt verkligen
Ja,
också.
men
Om det är
precis.
någonting som jag gör, ja, det kanske funkar. Och
Ja.
som min mamma säger, du klarar allt, liksom. Du kan allt.
Ja,
Men sen
ja.
då? Liksom.
Ja, men
Sen,
precis. Ja, men
vad
det
kostar det här mig sen?
ja.
Och det läggs också ackumulativt. Så för
Absolut.
varje krasch blir ju bara jobbigare och jobbigare och
Jo,
tyngre och
men så är
tyngre.
det ju.
Så det är
Och
inte så
det.
liksom, att det, liksom, att den blir mindre eller att den
Nej,
blir.
nej.
Utan det
Nej,
är det
men det är
här
ju
som
det.
också folk
Ja,
inte förstår.
nej. Det är det som är det jättesvåra, för att jag kan ju verka jätte. Alltså ibland när jag verkligen har kört över mig själv för länge, då märks det ju på mig. Då ser ju folk att jag ser trött ut liksom, och
Men då har det gått långt, eller hur?
att jag är seg i tanken och allting
Ja.
liksom. Men då har det gått långt, och då kan jag även, då blir jag ju även liksom lite stingslig och allt möjligt
Exakt.
liksom, och
Jag med.
gråter. Men då har det gått långt. Så att
Ja.
annars kan det ju liksom verka som att jag är jätte. Eller jag är ju kompetent i stunden liksom, och
Exakt.
kan till och med göra flera saker samtidigt då. Alltså på de här föreställningarna så sitter jag ju både trampar en pedal till ett slagverksinstrument, spelar gitarr, sjunger, har lite koll på min kollega, har gått koll på barnen. Det är ju massor med olika saker, och jag skulle inte kunna göra någonting, liksom två av de sakerna samtidigt, om det inte var väldigt
Nej,
inlärt.
nej
Det är
men
det.
verkligen
Att
inte.
liksom både alla de tre sakerna, alltså både trampet och spelet på gitarren och sången, är ju, kan jag ju, det går ju liksom på ryggmärg. Och sen så
Exakt.
det är bara de andra två sakerna, kontakten med kollegan och barnen, det är ju bara det som min hjärna aktivt verkligen jobbar med. Annars hade inte det gått. Men nej, men så att det är ju det svåra, att det där, och det är, ja, det är
Ja, och så
fortfarande lite
just det
svårt det
här.
där att,
Ja, och
ja,
så just det här med din kamp då från
ja.
med Försäkringskassan som du pratade om, och jag menar, det är ju otroligt utmattande och helt soul crushing i sig att behöva också på något vis vara i den här beroendeställningen, och du vill ju inte behöva vara i den.
Nej,
Och det är det också,
precis.
inte, jag förstår att det här är jättejobbigt att
Ja.
också behöva ta. Det blir ju liksom
Ja.
helt deppigt verkligen.
Ja, men det är ju samma, alltså, som sagt, förra våren då höll det på att knäcka mig helt. Jag höll på att tappa min 50% arbetsförmåga. Jag höll på att gå in
Förstår det.
i klinisk depression också faktiskt, fast jag redan, alltså innan, hade mått okej psykiskt liksom så. Men jag har hittat, sen det var någon gång som jag liksom fick den här insikten, men det är ju helt sjukt. Det är ju på riktigt helt sjukt liksom, att min läkare skriver ju det här. Och förut har ju det räckt. Det räckte ju i 1,5 år, att de bad henne ofta om kompletteringar, men då skickade de det till henne. Liksom, både under förra sjukskrivningen och, ja, då hade jag väl andra läkare, men ja, i alla fall. Men då skickade de direkt till läkaren, och så skickade de kopia till mig så här, att vi har skickat till din läkare att hon behöver förklara det här bättre för att vi ska kunna godkänna din sjukskrivning ungefär. Och då är hon så bra så hon svarar ju på det, och så var det lugnt liksom, tills nästa period. Men då i januari 2020 så slutar de skicka det till henne. Då skickar de direkt till mig så här, vi ser det här. Så vi ser att du verkar vara fullt arbetsför för att. Och
Jesus.
då hjälpte det inte ens att jag jagade henne, eller man ska säga, att då ringde jag till och pratade först med sköterska, och så fixade de en telefontid med läkaren, och så sa jag att ja, nu säger Försäkringskassan så här, jaha, men jag har inte fått något meddelande om att de vill ha komplettering. Nej, sa jag, de skickade det direkt till mig istället. Och då, även fast hon gjorde komplettering då, så brydde de sig inte om det längre.
Utifrån allt det du har berättat, hur du har det och dina verktyg och sådär, så skulle jag avslutningsvis vara nyfiken på, finns det någonting i ditt liv här och nu som du skulle vilja förändra, och i sånt fall hur?
Den var svår.
Ja, men spännande.
Ja, alltså förändrade mig på ett sätt som jag kan förändra.
Ja.
För att det, ja.
något mer som du skulle vilja lägga till eller något som du skulle vilja dra av eller utifrån de här verktygen som du har just här och nu och hur du har det här och nu? Är det någonting som du skulle
alltså,
vilja...
Nej, jag tror faktiskt inte det, för att jag tror att jag har hittat väldigt många verktyg och insikter och sådär, så att jag tror att utifrån min situation just nu så gör jag det jag kan. Så att de saker jag önskar mig finns, det är utanför min kontroll. För jag har ju till och med hittat, alltså till och med det här med Försäkringskassan har jag ju hittat ett mera neutralt förhållningssätt till faktiskt. Alltså att nu har jag liksom, nu har jag rutin på det. Jag går till min läkare och jag ber henne fortfarande skriva. Hon frågar, ska vi fortsätta med det här? Om de ändå avslår ja, så jag kommer att begära omprövning och överklagning och jag har kontakt med jurist. Och sen så vet jag, så ställer jag in mig på att det de kommer att säga är att det är avslag. Och sen så, och då skriver jag en begäran om omprövning och sen så får jag återanvända en text från den här juristen som, utan att betala för just det, för att ja, det har ju alltså en gammal text då, som har skrivit i det senaste sammanhanget jag betalade för. Och sen så, ja, men så skickar jag in det och sen så nästa gång jag får ett meddelande från Försäkringskassan så ställer jag in mig också på att det här kommer vara ett avslag. Och så bara, ja, så får jag det och så blir jag ju lite sur för deras formuleringar, men inte alls, alltså som förra våren, då var det ju, alltså då säger jag, vågar inte öppna breven eller även om det kom digitalt från Försäkringskassan, om inte jag hade någon i närheten som kunde hjälpa mig att hantera min ångest. Alltså så att från det till att jag liksom, ja, men det här är bara något jag gör, det är så här det är. Och sen hoppas jag, om jag förlorar i förvaltningsrätten, då kommer jag bli jäkligt besviken, det måste jag erkänna. Men fram tills dess så bara, ja, men ja, okej. Det är så här det är, deras regler är förjävliga, men jag gör det jag kan liksom.
Ja, jag är så ledsen över att du ska behöva ha det så här. Och det är verkligen inte okej hur du är behandlad därifrån. Det måste jag verkligen bara slå näven i bordet alltså.
Ja, jo.
Men det låter som att du har hittat en acceptans. Ytterligare ett verktyg i verktygslådan som heter acceptans. Ja. Att ja, det är så här det är nu. Men om jag frågar dig då om 2 år, låt säga, det här med vad sa vi nu?
Att titta i backspegeln.
Om jag då frågar dig om 2 år så här, kommer du säga så här, ja, jag gjorde verkligen allting jag gjorde det, jag var nöjd, fanns inget mer jag hade kunnat lägga till eller ta bort eller sådär.
Jag behöver ju i vissa sammanhang fortfarande bli ännu tydligare till personer, till vissa personer i min omgivning om det här med att det är inte vad jag klarar i stunden som betyder något, utan det är hur jag mår sen.
Men vet du, det du säger nu är superviktigt. Det är exakt lite det jag var ute efter faktiskt.
Det fanns någonting mer som du
skulle kunna göra för att göra det ännu bättre för dig själv.
Jag har börjat den resan, men det händer fortfarande att jag inte klämmer ur med det i tid. Alltså jag försöker, nu har jag sagt i förväg.
Det du sa nu lät så himla bra. Det var liksom så här, så kan du inte säga det igen?
Ja, jo, att det som jag skulle kunna fortfarande bli ännu bättre på, det är att vara tydlig till personer i min omgivning om att det är inte vad jag klarar i stunden som är det viktiga, utan vad det kostar mig sen, hur jag mår efteråt. Resten av dagen och nästa dag och kanske upp till en vecka efteråt.
Så otroligt viktigt. Och jag är säker på att jättemånga kan känna igen sig som lyssnar också. Jag känner igen mig. Jag vill också bli bättre på det. Och hur blir vi bättre på något då? Jo, vi får öva.
Ja, faktiskt.
Det är ju bara att man får träna då. Bara i situationstecken.
Ja, men det var ett klokt tips jag fick någonstans ifrån som jag inte minns var. Det är ju det tråkiga med min lite halva teflonhjärna nu. Att jag minns en massa fakta och en massa kloka saker, men jag lägger inte på minnet vem som har sagt det. Men det här att man kan börja med att sätta de här gränserna till de man litar allra mest på. Alltså till personer i sin omgivning.
Just det.
Sin närmaste omgivning. Och sen när man har liksom övat på det så kan man göra det till kanske den närmaste kollegan. Och sen så blir det lättare att göra det till alltså, kanske andra personer som är lite mer perifera. Och det tror jag nog att jag delvis har gjort. Från början var det kanske nästan allra svårast att göra det till den närmaste familjen också. Men sen har jag nog lyckats gå i den ordningen, tror jag.
Och det är en smart ordning, lite sorglig ordning.
Mm,
för det är ju de som man står närmast som man vill helst vara de som man tar sist. Och tar andra för det.
Ja.
Ja, men jag förstår den också. Ja. Men jag måste berätta en jättekort anekdot. Att jag hade ju en sån här riktig övningsperiod när jag skulle sätta ner foten och liksom berätta och lyssna på vad jag orkar. För att jag är också, jag behöver öva mer på att lyssna kring vad min kropp orkar och vad den behöver. Och då tänkte jag, nu ska jag verkligen öva på det. Så jag hade en person som jag skulle göra ett jobb ihop med. Och då skrev jag faktiskt till henne så här att, vet du att jag klarar faktiskt inte av att göra det här jobbet för att jag mår verkligen inte bra. Jag hade då spenderat en hel natt på toaletten och ja, mådde verkligen inte bra. Och då var hennes första initiala så här, åh, det är klart att du ska lyssna på kroppen och åh, vad bra gjort, så där, stöttande. Och då tänkte jag, ja men det här gick ju bra, liksom. Men åh, är det så här enkelt? Bara det, sen kom det till den där lilla detaljen när hon insåg att det skulle ha en påverkan på henne.
Ja.
Att det skulle då innebära att hon var tvungen att göra en uppoffring i det här fallet. Det är lite komplicerat. Då tog det hus i helsike, kan jag säga dig.
Så då vände hon helt.
Japp.
Ja, när det landade hos henne. Ja.
Då var det så här som att, så att jag, det här är fortfarande jättesvårt för mig att kunna. Ja. Och då blev det jobbigt för mig, för då fick jag faktiskt mycket ångest. För då kände jag dåligt samvete och jag har verkligen ställt till det för henne och sådär. Men samtidigt så kände jag så här, men vad sjutton ska jag göra? Min kropp har ju sagt nej.
Ja.
Och jag har lärt mig nu att ju mer jag ignorerar att min kropp säger nej, desto värre kommer det bli.
Ja.
För att min kropp kommer bara fortsätta säga nej, den kommer få ännu sämre, notan kommer bli ännu högre. Alltså så att någonstans måste man börja säga stopp.
Ja,
men
så är det.
Det är inte lätt alltså.
Nej, precis. För det där med att lyssna på kroppen. Jag vet att jag både tänkt och till och med sa flera gånger under liksom, ja, några år där någonstans mitt emellan min första och min andra utmattning. Att ja, lyssna på kroppen säger de. Men om jag skulle göra det, då skulle jag ju aldrig kunna åka till jobbet. Och ändå gjorde jag det. Alltså, förstår du?
Ja, kroppen bara, no!
Ja, nej, men
det var alltså, ibland när man går upp på morgonen. Bara,
ja, jag liksom var tvungen att så här, jag somnade liksom både vid frukostbordet och på toaletten. Och när jag skulle göra någon liten yogaövning på morgonen. Men ändå lyckades jag pressa mig så att jag kunde köra 7 mil. Det är helt vansinnigt. Men, ja, men jag gjorde, och en gång vaknade jag faktiskt på andra sidan vägen precis när jag nästan var framme. Men då började jag sova i eget rum så att jag inte skulle, för då hade jag ju småbarn också. Men alltså, men det är galet.
Men jag tog i mitt. Ja, precis, vad säger du?
Ja, men det är så lätt att lyssna på kroppen behöver inte betyda att man bryr sig om vad den säger. Det finns ju en jättebra bok som heter Väggen av en, jag tror ni är en psykiater som själv gick in i väggen. Och då skriver hon så här, ja, jag hör vad du, lyssna på kroppen säger de, jag hör vad du säger, nu kör vi. det är inte det att man inte märker, det är inte det att man egentligen inte fattar i många fall. Till exempel mitt fall. Utan det är det att man tänker, nej men det går ju inte, för då blir alla andra så besvikna.
Ja, precis. Ja, exakt. Eller man får en utskällning.
Ja,
liksom.
Ja, men det, ja, man får en utskällning. Ja, men just det där att göra saker som är bäst för en själv men som påverkar andra negativt, det är ju det svåraste.
Det är jättesvårt. Men jag håller ju inte med henne. Men det ska vi ta i vår nästa podd. Jag tycker inte man ska ignorera det kroppen säger.
Nej, nej. Nej, hon menade ju att det var så hon gjorde året innan hon kraschade.
Ja.
Hon menade ju inte att det var bra.
Nej,
utan det var liksom det var när hon tittade i backspegeln när hon sen äntligen hade blivit sjukskriven. Att det var så där jag gjorde det sista året fram till kraschen. Det var inte, alltså, det var inte att hon menade att det var en bra sak.
Nej, jag uppfattade det. Jag tänkte,
nej, jag förstår. Nej, men absolut inte. Det var också hon insåg efteråt att det var helt fel.
Men nu ska vi sammanfatta vad vi har pratat om. Så det lämnar jag med varm hand över till dig.
Ja, det är alltid svårt även om jag försökte förbereda mig. Nej, men det jag vill, en sak som jag tänkt på så här, att jag skulle vilja säga till lyssnarna som lite grann av en slutkläm, det är att kom ihåg att the show must not always go on. Alltså, för att det är ju någonstans det som har varit problemet, att jag har liksom, som sagt, jag har egentligen hört vad kroppen har sagt, men jag har inte brytt mig om det. Jag har fortsatt, jag har liksom genomfört lektionen fast jag har fått en käftsmäll av en elev eller någon annan elev har kallat mig din jävla hora eller någon har ramlat och fått hjärnskakning från stolen eller jag själv snubblade på en sladd och bröt armen. Jag försökte spela gitarr i alla fall, förstår du? Eller fick skilja två bråkstakar åt, liksom gå iväg med den ena till ett annat hus och så kom jag tillbaka och tänkte försöka ha lektion med resten av den klassen, men jag bara grät hysteriskt tills den liksom resurspersonen där så att nej, men de får nog gå tillbaka till klassrummet nu. Och i det där fallet när jag snubblade på sladden, då så var det en elev som sa, det var årskurs 8, liksom, att nej, men du, jag tror du behöver åka hem. Alltså jag var så jäkla inne i det där the show must go on, även i lärarrollen.
Kan känna igen det där, men det där var ju så himla bra. Det där tänker jag sno rakt av. Det var så bra.
Ja, men tack.
Nej,
men
för show must not always go on, eller vad sa du?
Ja, precis.
Alltså showen behöver inte alltid fortsätta.
Nej.
Det kan faktiskt inte också vara... gud så bra. Den där tar jag till mig. Den var
ja, men tack. Jo, men jag är lite stolt över den faktiskt.
Den var riktigt nice alltså. Mm. Men det där hoppas jag verkligen att lyssnarna också kan ta till sig, för det gjorde jag verkligen. Det var så att jag träffade mig rätt i alltså. Och hur skulle du vilja sammanfatta det vi har pratat om hittills då? Hur skulle du vilja sammanfatta din berättelse?
Ja, men att det är viktigt att tillåta sig att vila innan man är för trött. Det är ju en sak. Och det finns ju, har jag förstått sen, det finns en har funnits en gammal kunskap om det till och med bland alltså kroppsarbetare i skogen. Så att de tog sin fikarast innan de var allt för trötta. För då kunde de jobba vidare sen efter en halvtimme, timme. Men om de körde tills de liksom kände att nu måste jag ha kaffe. Då blev det färre timmar arbetade den dagen. Och för det har jag ju liksom så länge. Ja, men när jag har känt mig svimfärdig och kunnat säga nu måste jag gå och vila för jag är svimfärdig. Då har jag känt att jag kunnat göra det. Men inte innan. Men nu när jag har kommit till det här att. Nej, men jag måste tänka efter. Så antingen så fort jag känner lite grann att hjärnan protesterar eller att jag faktiskt bestämmer att max 2 timmar sen behöver jag den där vilan och planera för det. Och det gör ju att jag måste välja bort en massa saker. Det finns en massa saker som inte går att göra om man måste vila en halvtimme efter 2 timmar.
Det var ju något som brukar säga att säga ja betyder ju faktiskt att du måste säga nej till någonting annat.
Ja.
Även om du känner så här, nej men jag vill säga nej till massa olika saker så jag säger ja. Men då betyder det ju ändå någonstans att du säger nej till dig själv eller till din kropp. Eller kanske då till din närmaste när du säger ja till arbetet till exempel.
Ja,
det där är ju jätteviktigt. Men Anna, det känns jätteroligt. Och känner du så här, kommer du ihåg att jag frågade dig i början vad du ville vara när vi var klara?
Mm.
Och då sa du att du ville förmedla verktyg och berätta om dem. Och vad var det mer?
Ja, det har jag glömt.
Ja, du ville sortera och förmedla vad som har funkat för dig.
Ja, men hur man kan, alltså jag har inte svaret på hur man kan bli frisk och fullt arbetsför från utmattningssyndrom, för där är inte jag.
Där är nog ingen, tror jag.
Nej. Men däremot hur man kan, alltså verktyg och insikter som har gjort att jag har kunnat må framförallt psykiskt men även nu orkesmässigt bättre än jag har gjort tidigare. Ja.
Bra. Och jag tänker spontant sådär att arbete är inte allt, utan du ska också leva, du ska ha livskvalitet, du ska vara med din familj och dina vänner, och man ska ha ork till det också. Faktum är att det är ännu viktigare än att just gå iväg till det där jobbet. Jobbet är viktigt, don't get me wrong, men det är faktiskt inte det är faktiskt också viktigt att man hittar energin och glädjen i att bara kunna vara också ibland.
Ja, men absolut är det så. Sen kan man
så
ju...
Det är så.
Ja.
Sen kan det ge en skön känsla av yrkesstolthet och att man växer som person av sitt arbete. Och det är ju också en viktig del i det hela.
Ja. Och sen kan det ju vara nödvändigt att dra in pengar, tyvärr, också. Då.
Yes, den lilla detaljen.
Ja.
Men hur känns det här och nu då med oss och vårt samtal?
Ja, men det känns som
att vi skulle kunna
prata. Jo då, jag är nöjd. Det får jag också träna på faktiskt, det här med att man måste begränsa saker. Det har alltid varit svårt för mig.
Jättesvårt.
På sätt och vis skulle vi kunna prata i 5 timmar, men det skulle varken du eller jag orka. Och det skulle inte bli bra.
I know.
Bra radio heller, så att vi får ta något nytt samtal. samtalen någon annan gång istället med lite annan vinkel kanske.
Ja, men det tycker jag. Jag spelar jättegärna in med dig igen. Det skulle vara superkul. Vi kör på en. Vill du vara med så vet du att du har alltid en stående inbjudan.
Ja, ja tack.
Det är, absolut. Och jag är så himla rolig nu, för jag brukar alltid säga att man ska aldrig fråga klienten om den är nöjd efteråt.
Nej.
Dig nu.
Ja, ja.
Det här ska man inte. Ja, men ja. Dels är det ju en sluten fråga och jag försöker alltid hålla mig borta från sådana.
Ja, ja.
Man ska svara ja eller nej. Men sen också det här, jag behöver inte ha någon recension. Liksom.
Jag är också trött i huvudet och å ena sidan och andra sidan hade jag kunnat prata mer om de här sakerna. Men vi får ta det.
Jag känner jättebra. Precis samma sak. Jag hade också kunnat prata typ minst en timme till. Ja. Men jag blir också så himla trött. Jag känner ju liksom att kroppen är så här. Nu ska vi vila lite. Okej, kram kram.
Ja, men kram kram. Ha det gott. Hej då.
Hej hej.
Och det där var allt för dagens avsnitt av Poddterapeuten. Det här avsnittet det spelades in på midsommarafton faktiskt. Och jag har sprängande huvudvärk. Det kommer fram senare att jag faktiskt hade blivit dålig av en sushi som jag hade ätit. Och jag hade fått bakterier så att jag var jättedålig i magen. Och hade fruktansvärt ont i huvudet i flera dagar. Och den här dagen satt jag med riktig huvudvärk och jag kände ändå liksom att nej, men nu har vi bokat upp den här tiden och trots att jag har ont i huvudet så ska vi köra. Och när jag klippte i avsnittet senare, då insåg jag att jag inte riktigt var här och nu i samtalet. Jag var inte riktigt mig själv. Jag var väldigt trött för att huvudvärken hade tagit mycket av min energi. Och det blev lite ironiskt för att vi pratar ju verkligen om det där med att lyssna på kroppen och kunna pausa. Och Anna frågade ju till och med mig innan vi började spela in att är du säker på att vi ska göra det här med tanke på din huvudvärk? Och då sa jag ja, nej men vi kör. Och så sitter vi och pratar om att man ska lyssna på kroppen och det blev liksom lite ironiskt nästan. Och det blev ännu mer ironiskt sen när jag skulle börja klippa avsnittet med den här sprängande huvudvärken. Och jag la ut på Instagram några gånger att men nu kommer ett nytt avsnitt, nu kommer ett nytt avsnitt. Och så fort jag började klippa så bara, mitt huvud, jag orkar inte. Alltså det funkar inte. Och till slut så trillade poletten ner och jag insåg att, men vänta nu här, vi ska prata om att showen inte alltid behöver fortsätta. Och faktum är att jag ska nu ta Annas råd att show must not always go on. Jag väntar nu och tar en välbehövlig semestervila och kommer tillbaka med ny fräsch energi i höst och tar det här avsnittet som första på nya säsongen i höst istället. Och så fick det bli. Och en antibiotikakur senare så mår jag ju nu helt bra från det. Men jag kan säga att jag kommer nog aldrig mer äta sushi, vilket är synd för jag älskar sushi. Men strunt samma. Okej, hörni. Ni vet vad jag tänker säga nu. Och det är att jag verkligen behöver er hjälp. Ni som har lyssnat, dela det här avsnittet. Det kostar ingenting annat än några klick. Och det ni också gärna får göra, det är att återkomma till mig om det är någonting ni vill veta, om det är någonting ni vill säga i podden, om ni vill vara med i podden, om ni vet någon som ni kan tipsa om som vill vara med i podden. Så bara hör av er och då är det alltså poddterapeuten@gmail.com. All right hörni, jag har jättemånga gäster i pipelinen här och många samtal är redan inspelade. Så att nu kör vi. Åh, vad jag ser fram emot det här. Vi ses snart igen hoppas jag. Hej då!